Välkommen till Båstadäckaren och femte kapitlet av Ett skrik i natten. En rysare som utspelar sig i lilla badorten Båstad, bland riktiga Båstadbor. Jag tog taxi hem från Tylösand. Det hade blivit ett ganska hyfsat kalas när vi stod och väntade på att hotelldirektör Lars Henningsson skulle simma över Laholmsbukten på 10 timmar. Tylösands hotell hade för det speciella tillfället riggat en strandbar där de sålde drinkar, och när Lasse berättade hur han klarade bukten på 5 timmar istället för 10 visste vi 500 pers som stått och väntat inte riktigt vad vi skulle tro. Så det blev några drinkar till. Folk blev ju hyggligt på snusen och alla tyckte att orkestern som underhöll oss med Gessles 2 låtar Jag går och fiskar respektive Kung av sand lät allt bättre. Många sjöng med i refrängerna det. Till och med jag hade blivit så upprymd att jag beslöt mig för att ställa bilen i Tylösand och ta mig hem på annat sätt. I taxin funderade jag sen på Lasses förklaring. Han sa att han hade ridit på en ubåt och att det var därför det hade gått så fort. Nu satt han bredvid mig i baksätet och tog en lur. Kring honom svävade en är av saltvatten och färsk tång. Vi skulle åt samma håll och han hade ett jobb att sköta dagen därpå, så vi delade på droskan. Vad Lasse hade berättat var att när han simmat ungefär halva sträckan, Båstad-Tylösand, kände han motvinden och det oktoberkyliga vattnet började ta ut sin rätt. Armarna var sega och han hade inte riktigt samma kläm i bensparken. Samtidigt kunde han inte ge upp. När han hade beslutat sig för något så genomförde han det av princip, precis som han hade gjort i det berömda Vasaloppet. Han hade heller ingen lust att förlora vadet med polarna. Det var värt en lättare lunginflammation, bara han klarade att simma hela sträckan. Han insåg dock att 10 timmar i den kylan var en ganska tuff uppgift. Just som han vände sig på rygg för att flyta en stund kände han hur något tog fatt i honom underifrån. Till en början blev han lite överraskad, ungefär som när någon klappade den i häcken. Men eftersom han var ensam till havs reste sig snart nackhåren. Yrade han av trötthet? Spelade hjärnan honom ett spratt? Sånt hade man ju hört talas om. Personer som krypit omkring på alla 4 i Sahara och just när krafterna tog slut fått syn på underbara sjöar, rinnande vatten och till och med vackra kvinnor. Tänk dig att du befinner dig ute på öppet hav, medan vågor och vind gör sitt bästa för att dränka dig. Och så känner du hur någon lyfter upp dig underifrån. Det blev nästan som en religiös uppenbarelse, hade Lasse sagt innan han somnade i taxin. Ett tag tänkte han att det som lyfte honom kunde vara en val. Bara några år tidigare hade ju folk sett en kaskelot på svenska västkusten. Tänk om han hade en sån mellan benen. Lasse hade berättat att om inte vattnet hade varit så kallt hade han känt hur hans egna kalla kårar krypit längs ryggraden. När den värsta överraskningen lagt sig upptäckte han dock att han satt på svart plåt. Ett välvt skrov försett med plattor och nitar. Nu lyftes han så högt att hela kroppen var över vattenytan. Han vände sig om och såg ett stort ubåtstorn med antenner och något som liknade ett periskop. Hade han trillat av i det skedet slukades han förmodligen av propellersuget och sen var den livsresan över. Han sökte febrilt efter något att hålla sig i. Ett par meter framför sig upptäckte han en lucka i båtskrovet. På den luckan satt en stång som kunde bli räddningen. Med en gymnastisk insats som den mest kritiska cirkuspublik hade applåderat lyckades han i vågsvallet ta sig fram till stången och hålla sig fast. Ingen ombord verkade ha sett honom. Och de tittade i periskopet satt han så långt ner att de missade honom. Till hans lycka höll de inte så hög fart, kanske 15 knop eller sådär. Det verkar som de var på väg mot Halmstad. Lasse frös som en hund men ansåg att det var lika bra att åka med en bit. Alternativet om han släppte taget var inget han längtade efter. När de närmade sig kusten på andra sidan, bukten, vek de av västerut. Kaptenen ville väl inte ha någon större uppmärksamhet. Till Lasses stora lycka sänkte farkosten plötsligt farten. Förmodligen fick hon ner i undervattensläge. Han tog ett djupt andetag och höll för näsan. När de var cirka 10-15 meter under ytan släppte han stången han hållit sig fast i och tog några simtag. Han kände hur antennerna från tornet smiskade till honom. Men vad gjorde det? Han levde ju. Snart kom han upp till ytan och kunde fylla lungorna med livgivande syre. Det var bara ett hundratal meter kvar till stranden och Tylösands hotell. Där stod en massa folk och en orkester som spelade Gessles Jag går och fiskar och Kung av sand. Lasse kände sig efter ubåtsskjutsen ganska utvilad så han kunde relativt obesvärat simma den sista biten in till land. Skulle folk tro honom? Några stod och kliade sig i huvudet och undrade vem han var. När han till slut berättade verkade det som att ingen av de 500 personerna brydde sig. Då var vi det här laget rätt så i gasen och hade köpt vilken story som helst. Bara de fick fortsätta partajet. Innan Lasse senare somnade in i taxin hade han dock visat mig en film i sin mobiltelefon. Alla som kände honom visste att han alltid la några extra kronor på sina mobiler så de klarade ett vattendjup på åtminstone 10 atmosfärer. När han suttit gränslig över ubåten och krampaktigt hållit sig fast i båtluckan hade han haft en sån sinnesnärvaro att han med andra handen sträckte sig efter mobiltelefonen som satt i ett band kring armen och filmat stora delar av händelseförloppet. Nu satt jag där i baksätet och såg på filmsnutten om och om igen. Jag såg det svarta plåtskrovet och tornet med antennerna. Det var inget påhitt. Lasse hade ridit på en ubåt. När taxin stannade till utanför Hotell Skansen hemma i Båsta verkade dock den äventyrliga hotelldirektören ganska fräsch igen. Märkligt vad en del människor klarar. Vi sa hej då, sen knallade jag den sista biten hem för att klara tankarna. Drinkarna från Tylösand tappade efterhand kraften. Väl utanför min egen dörr förstod jag ändå hur skönt det skulle kunna vara att gå och knyta sig på soffan en stund. Så jag gjorde det. Sov ganska gott. Tills telefonen ringde. Ja, hallå? Så jag yrvaket samtidigt som jag försökte räkna ut vad jag hette och jag befann mig. Är det Johan? Frågade en låg manstämma i luren. Vem frågar? Svarade jag listigt. Det är Olle Ljunggren från Must, sa rösten. Must? Jag ska inte ha något, jag dricker lättöl till maten, sa jag. Men det är Olle från Must, alltså militära säkerhetstjänsten, envisades rösten i luren. Något slags minne försökte göra sig påmint långt bak i mitt huvud. Resten av hjärnan längtade mer tillbaka till soffan och tuppluren. Det skiter jag i, sa jag. Ring någon annan. Men Johan, det är viktigt. Lyssna nu, ropade rösten.